Åh Herre, vi bara tackar dig att vi får komma inför ditt ansikte den här eftermiddagen. Tackar vi får samlas i det namnet som är över alla andra namn, i Jesu Kristi namn. Åh, vi tackar dig Herre att du har lovat att du är mitt ibland oss. Åh Herre, vi behöver din heliga ande den här dagen och din uppenbarelse och din närvaro Herre. När vi ska tala Herre om dina namn och om ditt namn som är över alla andra namn och som egentligen ingen kan tala om Herre. Och får vi bara be om din nåd Herre den här eftermiddagen. Och jag ber dig Herre om förlåtelse också för om det finns brister Herre i undervisningen när vi talar om något så viktigt som ditt namn Herre. Vi prisar dig för din nåd Herre i Jesu Kristi namn. Ja, det är med bävan faktiskt lite som jag förberett den här undervisningen. För vem kan tala om Guds namn egentligen med rätta? Men vi får göra det för Gud är så god. Så det är mitt hopp den här eftermiddagen. Och vi ska tala om Jesu namn. Och visst är det så att det händer någonting bara man nämner namnet Jesus, eller hur? Alltså vi kan ju prata om Gud och vi kan prata om han där uppe och olika namn. Men när vi nämner namnet till Jesus, då får vi en reaktion av medmänniskor. Antingen börjar människor att skruva på sig eller så kanske vi får ett leende och ett igenkännande. För man bär det namnet med sig själv i hjärtat. Så det är kraft i namnet Jesus. Det har en potential i sig oavsett om vi vet om det eller inte. Men jag tror att det vi ska titta på idag är lite namns betydelse i allmänhet. För vi har missat mycket av det. Och förr så förstod man att namn inte bara var ett namn för att skilja på olika människor åt. Utan namn hade en kraft i sig och en betydelse. Och vi behöver få tillbaka tron på att namnet har en kraft och en betydelse i sig. För vi vet ju att det är genom tron som Gud lönar oss och som vi kan förlösa Guds kraft. Så det behöver vi. Så det står mycket, jag ska bara ta några exempel nu till att börja med. Ni kommer få bibelorderna på väggen. Så ni kommer inte hinna slå upp dem för vi har så många bibelord idag. Men ni kan bara kanske anteckna dem eller kan ni få efteråt av mig. Vi ska ta bara några exempel, för det står ju på många, många ställen i Bibeln om namnet, mycket om namnet Jesus, som vi kanske är så vana med att vi inte riktigt tänker på vad det verkligen betyder. Så vi tar några exempel här nu då. Till exempel frälsningen, vi tar första bibelordet Leif då. Då står det så här, men åt alla dem, men åt alla som tog emot honom, du tar nästa bibelord. Där ja. Men åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt de som tror på hans namn. Alltså det står faktiskt inte till de som tror på Jesus, utan det står här att till den som tror på hans namn. Så det här säger oss att namnet Jesus och personen Jesus, det är samma sak, eller det är likhetstecken emellan. Och också när det gäller närvaron, ett välkänt ord och som vi redan har bett. Nästa bibelord. Där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem, säger Jesus. Så här ser vi igen att namnet Jesus och personen som närvarande är precis samma sak. Och Jesus han säger alltså att där vi använder hans namn, där är han. Var som helst där vi använder hans namn, där är han. Och vi vet också, känner till ordet, att det är en garant för att vi ska få bönesvar. Allt vad ni ber om i mitt namn ska jag göra. Nästa bibelord. För att fadern ska bli förhärligad i sonen. Om ni ber om något i mitt namn ska jag göra det. Det känner vi till och det är välkänt. Men ibland så frågade folket på Jesu tid, vad ska vi göra för att hålla Guds bud? Och det kan väl du och jag också fråga ibland. Vad ska vi göra för dig Gud? Vad är det jag ska tjäna? Vad är min kallelse och så vidare? Men då säger Jesus faktiskt så här, nästa. Detta är hans bud, att vi ska tro på hans sons namn, Jesus Kristus, och älska varandra. Alltså det är allt vad vi behöver göra, det är det som är viktigast, att vi tror på Guds sons namn, Jesus Kristus. Och det här var lärjungarna väl befarna i. Nästa bibelord. Så här lät det när de predikade. Hos ingen annan finns frälsning, och under himlen finns inget annat namn som människor har fått genom vilket vi blir frälsta. Och nästa bibelord. När de nu trodde på Filippus som förkunnade evangeliet om Guds rike och om Jesu Kristi namn, så lät de döpa sig, både män och kvinnor. Alltså jag tänker att de borde ju ha i första hand berättat om Jesus och alltihopa. Men det står alltså att de predikade Jesu namn. Och det här är vi verkligen inte vana med. Jag hör inte ofta att det predikas Jesu namn i våra kristna sammanhang. Inte ofta. Men tydligen så var det så att det fanns något mer i förkunnelsen från allra första början som vi kanske behöver få tag på. Så lärjungarna, de var medvetna om kraften, att det fanns kraft i Jesu namn. Nästa bibelord. Men Petrus sa, det här är när de botar den här lame vid sköna porten. Silver och guld har jag inte, men vad jag har, det ger jag dig. Alltså de visste att det fanns kraft i Jesu namn och att de hade det. Att de ägde den kraften och det namnet. Och att de också kunde ge det. Att de hade rätten att ge ut den kraften i det namnet till någon annan. Och de säger då, i Jesu Kristi Nazarens namn, res dig upp och gå. Och när de sen blir när de ska svara för det inför fariseerna då, som vanligt blir arga, så säger Petrus så här lite längre fram: så ska ni alla och hela Israels folk veta att han står frisk framför er i kraft av Jesu Kristi Nazarens namn. Det är det de hela tiden bara visar på och pekar på. Och det är så viktigt att till och med Paulus säger att, nästa bibelord, allt vad ni gör i ord eller i handling, gör det i Herren Jesu namn och tacka Gud Fadern genom honom. Och vet ni, jag har faktiskt provat det här lite nu när jag har liksom läst och förkovrat mig om Jesu namn. För att om man tänker på, kan jag göra det här i Jesu namn? Eller kan jag säga detta i Jesu namn? Då kan jag lova dig att det är faktiskt en garant för att du och jag kommer leva ett helgat liv och ett liv i efterföljelse. Om vi har det som våran måttstock. Kan jag göra det här i Jesu namn? Så det är väldigt, väldigt kraft i namnet. Och till och med så är det så att namnet har liv i sig själv. Har du tänkt på det, att det står så här: detta skriver jag till er för att ni ska veta att ni har evigt liv. Ni som tror, inte på Jesus står det faktiskt inte, utan på Guds sons namn. Och nästa bibelord. Men dessa ord alltså har blivit nedskrivna för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son. Och för att ni genom tron ska ha liv i hans namn. Här ser vi det igen. Och just det här med att på apostlarnas tid och på Bibelns tid, där hade man, som jag sa innan, tron på att namnet är liksom något som är dynamiskt, något som lever, något som har kraft i sig själv. Och vi ska titta lite mer på det. Och till och med så säger Jesus så här: detta är evigt liv, säger han när han beder, att de känner dig, den enda sanna levande guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus. Och det är därför som jag tänker att det är viktigt idag att inte bara direkt gå på och tala om Jesu namn. För Jesus säger faktiskt här att det som är evigt liv, det är att vi känner alltså Fadern, Gud som har sänt Jesus och Jesus. Så vi ska titta på det och vi ska se att det hör ihop och att det faktiskt är ett. Så vi behöver få ännu mer ljus och uppenbarelse över Guds namn. Att han så att säga uppenbarar sitt namn för oss och vad det innebär. För Abraham så säger Gud till Mose, nästa bibelord, att Gud sa till Mose, jag är Herren. För Abraham, Isak och Jakob visade jag mig som Gud den allsmäktige. Men under mitt namn Herren, och det är med stora bokstäver Herren, gjorde jag mig inte känd för dem. Så att Abraham umgicks ju med Gud och han var en gudsman. Men har ni tänkt på att när Gud uppenbarade sig för Mose i den brinnande busken, så uppenbarade han sig först som fädernas Gud. På precis samma sätt som det som vi läste nyss, som han uppenbarade sig för Abraham. Och han sa, vi tar nästa bibelord. Jag är, ni läser det röda längst ner. Jag är din fars Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud. Och ser ni då att det står, då dolde Mose ansiktet för han bävade av att se Gud. Men ändå så vet vi att Mose är den enda person i gamla förbundet som det står om att han umgicks med Gud. Han talade med Gud ansikte mot ansikte. Och det var ingen annan som gjorde det mer än Mose. Han hade tillträde på det sättet. För det stod ju i gamla förbundet att ingen kan se Gud och leva. Men Mose kunde det. Och då tänker jag, vad är det som har hänt? Jo, förvandlingen är att lite längre fram så det finns något i Mose som även att han har fått Gud presenterad som fädernas Gud, så nöjer han sig inte med det utan han vill lära känna Gud mer. Och det ser vi i nästa bibelvers här då, eller bibelord. Han trycker på Gud och frågar, men om jag nu ska gå och befria Israels folk, vem ska jag säga har sänt mig? Jag kan ju inte bara säga mina fäders Gud eller era fäders Gud, utan jag vill veta ditt namn, Gud. Han trycker på och vill lära känna Gud. Och då uppenbarar Gud sig och säger att i mitten där, så ska du säga till Israels barn, jag är, har sänt mig till er. Och det här jag är, det är det ordet som i våra biblar oftast nu för tiden är översatta med Herren med stora bokstäver. Det betyder Yahweh, J-H-W-H. Vi kommer till det senare, men det är det ordet som var så heligt att folk inte ens vågade uttala det. För de visste inte riktigt hur det skulle uttalas. Det är det namnet, Herren, som han uppenbarar sig för och som gör att Mose helt plötsligt får en intimitet med Gud där han till och med kan skåda Gud ansikte mot ansikte. Så vi ser att uppenbarelsen av Guds namn, eller när Gud väljer att berätta vem han är genom att uppenbara sitt namn, så förlöser det Guds egen närvaro. Och det förlöser också en inbjudan, en favör att få komma nära Gud. Det är en inbjudan när man presenterar sig vid namn. Och det vet vi också att, som vi har redan nämnt här, att Jesus själv säger att när ni nämner mitt namn så är jag mitt ibland er. Så sista raderna där så säger Gud, och det som är med rött markerat där, att detta, alltså det här namnet jag är, det ska vara mitt namn för evigt. Och så ska man kalla mig från släkte till släkte. Så Gud, han har förbundit sig vid sitt namn. Och vi tror kanske att det här är ett gammaltestamentligt namn som har försvunnit. Men det har det inte. Utan vi ska snart se att det här namnet är inneslutet eller fullkomnat i namnet Jesus. Men Gud säger att han har förbundit sig, och det drar ju också på namnet, hör vi, att det har med förbund att göra. Så det är de två områdena som jag tänker att vi behöver titta på idag. Namnet och namnets betydelse, och också förbundet. Vad är ett förbund och vad betyder det egentligen? Men vi börjar med namnet. Och vad innebär då ett namn på Bibelns tid eller enligt judisk tradition? Ja, som jag sa inledningsvis, det var inte bara att folk skulle få ett namn för att man skulle kunna skilja på människor. Nej, namnet på deras tid var fullt klart. De visste så väl att det hade en potentiell kraft i sig. Till och med en kallade profetisk kraft, där man döpte personer efter egenskaper eller karaktärsdrag, eller där föräldrarna gav namn till sina barn efter det som de önskade skulle ske med sina barn. Alltså kallelser eller uppdrag eller styrkor eller förmågor. Och Gud har samma förhållningssätt. Han ser också att namn är att man är där man heter. Det började redan i Moseboken med att han döpte Adam till Adam, som kommer ifrån Adama. Och det betyder jord. Och det vet ni att Gud sa, av jord är du kommen. Så det är vad Adams namn betyder. Och det här när föräldrar gav namn till sina barn. Då tänker jag till exempel Jakobs son Benjamin. Det var ju hans yngste son. När Benjamin skulle komma till, då var förlossningen så svår så att mamman dog i plågor av förlossningen. Och innan hon dör så ger hon sonen namnet Ben-Onin. Och det betyder min olycka son eller min smärta son. Men Jakob efter detta, han kunde inte förmå sig att låta sonen heta min olycka son. Min olycka son kom. Utan han bytte namn på Benjamin och gav honom namnet Benjamin, som betyder min lycka son. Så de var så väl medvetna om att det skulle ha konsekvenser för framtiden i en persons liv, vad, vilket namn man hade fått. Och mycket, och det här har vi ju tappat helt, nästan helt, i våran kultur. Men inte för Gud. För Gud tänker också så här. Namn var så viktiga för Gud att han gav människor namn redan innan de var födda. Om vi tänker efter. Isak till exempel. Han fick sitt namn innan, i samband med löftet och förbundet som Gud ville sluta genom Abraham. Vi tar det bibelordet. Då säger Gud så här till Abraham. Men Gud sa, nej, din hustru ska föda en son åt dig och du ska ge honom namnet Isak. Alltså det här var innan han föddes. För jag ska upprätta mitt förbund med honom som ett evigt förbund och hans avkomma efter honom. Och ni kommer ihåg hur det var med Johannes döparen. Innan han ens hade kommit till i magen så uppenbaras ju ängeln för Zakarias. Och han bestämmer och förkunna för Zakarias att du ska ge det här barnet namnet Johannes. Och Johannes döparens uppdrag, det var ju också utkorat från början. Och det var ju att gå före Jesus och predika bot och bättring och omvändelse. Men vet du vad namnet Johannes betyder? Det betyder Gud är nådig. Och jag tänker så här, vilken underbar Gud vi har. Som lät namnet Johannes betydelse, som varenda människa visste så väl, att det liksom ropades ut, Gud är nådig, omvänd er och gör bättring. Det är namnet tillsammans med budskapet. Så det var ingen slump eller att bara Gud tyckte det var ett snyggt namn. Nej, Gud visste, folk behöver nåd och sanning. För det är budskapet för att bereda väg för Jesus. Och likadant var det ju när ängeln kom till Maria och sa att hon skulle döpa Jesus till Jesus. Och redan 800 år innan så hade Gud uppenbarat för profeten Jesaja vad Jesus också skulle ha för namn. Och det tar vi nästa bibelord. Då står det i Jesaja 9. Ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet. Och hans namn är under. Alltså inte bara vad han skulle göra under. Utan det är hans namn, hans personlighet är under. Är rådgivare att hjälpa oss. Mäktig Gud, evig far, fridsfurste. Och det här skulle vara ett evigt herradöme, profeterar Jesaja. 800 år innan Jesus skulle födas. Så viktigt är namnet för Gud i Guds ögon. Och namnet för Gud var så viktigt att han till och med bytte namn på folk som han tyckte hade fel namn. Så till exempel, och det här känner ni så väl till, att Abraham, han hette ju från början Abram. Och Abram, det betyder upphöjd fader. Och det var väl ett gott namn? Nej, inte gott nog i Guds ögon. Utan han byter namn och ger honom namnet Abraham, som betyder fader till många. Och lika så var det med Sara som hette Sarai, och det betyder förstinna. Det var väl ett upphöjt namn. Men Gud byter namn också på henne och ger henne namnet Sara, och det betyder förstinna för folket. Det här gav Gud för att ge dem när han visste att de skulle få vänta så många år innan löftet kunde fullbordas. Men då hade de fått så att säga sina namn som en garant för att jag ska bli en förstinna för folket. Jag ska bli en fader till många, för det är mitt namn. Gud är så god. Jakob, det vet vi, hans namn betydde bedragaren. Men när Jakob enträget till och med kämpade i sitt kött för att få Guds välsignelse och för att Gud ska välsigna honom. Och han säger, jag släpper dig inte med mindre än att du välsignar mig. Då byter Gud namn på bedragaren och kallar honom Israel. Ditt namn ska vara Israel. Och det betyder den som har kämpat mot Gud och vunnit seger. Eller Guds kämpe. Men också att Gud kämpar för Jakob. Det skulle han behöva ha med sig, att Gud står på hans sida. Gud kämpar också med honom. Och ett exempel till. Ni vet Salomon, David och Batsebas son. Ni kommer ihåg att David tog Batseba så att säga, fast hon var Urias hustru. Han till och med mördade och han ljög och han höll på för att så att säga dölja sin synd, sitt äktenskapsbrott. Och vi vet att den första barnet, första sonen som föddes då, han dog. Och Natan kommer till David och säger, du är den mannen som inte har nöjt dig med att kunna få allt vad du vill, utan du tog det som var en annans bästa liksom. Och David, han bekänner sin synd. Det ser vi i psalm 51. Skapa i mig Gud ett rent hjärta. Rena mig med isop. Rena mig i djupet. Och ge mig på nytt en frimodig ande. När de sen efter omvändelsen på nytt får en son, så döper de honom till Salomon. Därför att de tyckte nog att de hade fått frid. För det är vad hans namn betyder. Efter all synda kamp. Men då ser vi igen hur god Gud är. Och hur mycket namnet, hur han talar genom sitt namn. Och då döper Gud om Salomo. Det är inte så många som tänker på det. Men Gud ger honom faktiskt namnet Jedida. Istället för Salomo. Och det betyder älskad av Gud. Vilken upprättelse också för Salomo att bara få veta att han är älskad av Gud. Det är så Gud ser på honom. Han är ingen oäkting i Guds ögon, utan försoningen är fullkomlig. Vilken Gud vi har alltså. Gud gav också namn för profetiska syften, och det var inte så roligt att vara profet på den tiden. Det är det kanske inte idag heller, men ännu värre tror jag på den tiden. Därför att en profet fick ofta vara ett tecken med sitt eget liv. Och så var det för Hosea. Gud befallde Hosea att gå till ett grannland, kan man säga, och ta en sköka där. Alltså en hora till sin hustru. Det var inte roligt, eller hur? Men inte nog med det, utan Gud sa att det första barnet som föds ska kallas Israel. Alltså samma ord som för Israel. Så det här barnet skulle vara ett tecken och heta Israel. Och då visste folk, kanske rynkade på näsan och sa, det där är ju ett barn till en sköka. Gud talade på det viset att så är det med Israels folk just nu inför mig. Men inte nog med det, nästa barn som föddes så ger Gud befallning att det ska heta Lo Rohamma. Och det betyder inte älskad. Tänk att få ett barn som man måste kalla inte älskad varje dag. Och tredje barnet gav Gud befallning, det ska heta Lo Ami. Och det betyder inte mitt folk. Så Hosea tillsammans med sina tre barn fick vara som en domedagspredikan över Israels folk varje dag. Varje dag var det en påminnelse om hur Gud nu såg på sitt folk. Och längre fram i Hosea, tror det är andra kapitlet, så säger Gud till och med att säg till Israel att jag är inte längre jag är för dem. Alltså jag är inte längre förbundsguden för Israel, för de har vänt sitt hjärta ifrån mig. Och det fanns också namn som profetiskt beskrev eller beskriver en persons kallelse. Till exempel namnet Elia. Elia betyder Herren är Gud. Och om du tänker på Elias kallelse så var den kantad av stora under och tecken och mirakel som verkligen bekräftade att Herren är Gud. Han är allsmäktig Gud. Men har du tänkt på att faktiskt Elia på berget Karmel fick ropa ut sitt eget namn när han sa till folket, bestämmer nu, är det Herren som är Gud eller är det Baal? Herren, Herren är det som är Gud, sa folket sen när de hade sett Guds, när han tog hela offret. Så det var egentligen Elias eget namn, Herren är Gud, som han ropade ut till folket. Och jag tänker att det inte bara var en händelse att Elia hade fått det namnet. Han var ett med sin kallelse. Han var ett med sitt uppdrag. De jobbade inte på deltid med Guds förkunnelse och Guds uppdrag på den tiden. Det var hela deras karaktär. Jeremia. Det namnet betyder Gud upphöjer, men det betyder också Gud river ner eller bygger upp. Och märk att också här är det exakt till och med de orden som Gud säger till Jeremia att det ska vara ditt uppdrag. Du ska vara ett tecken för folket att riva ner eller bygga upp. Och är det undligt då, förstår vi kanske när Jeremia säger, det blev som en eld, ditt ord blev som en eld i mitt inre och jag kunde inte vara tyst. Alltså, hans uppdrag var exakt det han hette. Det han var fullständigt ett med. Och därför kunde inte Jeremia låta bli att tala, även när det bara betydde elände och sorg för honom. Det blev som en eld i hans innersta. Många, många andra sådana samma tillfällen. Kung Kores till exempel, står det i Jesaja 45 att han fick ärenamn av Gud innan han ens kände Gud. Därför att Gud hade utvalt honom till att utbreda sig och vinna ära och makt för Israels folk. Och det här kanske du tänker att ja, men det här var väl gamla testamentet, gamla förbundet. Men nej, det är lika viktigt för Gud i nya förbundet. Och Jesus var väl befaren med precis samma tankesätt och förhållningssätt vad det gällde namn. Ni kommer ihåg så väl det här välkända när Jesus frågar Petrus, kan ta den. Vem säger ni att jag är? Och när Petrus då svarar, du är Messias, den levande Gudens son. Och då svarar Jesus, salig är du Simon Johannes son, för det är inte kött och blod som har uppenbarat det här för dig, utan min far i himmelen. Alltså det var en övernaturlig uppenbarelse. Och vad är det, jag sa igen innan, att det är uppenbarelsen av Guds namn förlöser en kraft och en kallade favör från Gud själv i våra egna liv. Därför att det är han som inbjuder oss att lära känna ett litet stycke till av Gud. Och det här förlöser då, som vi vet, att Jesus byter namn på Petrus och säger att du är Petrus, nu läser det röda igen där nere i mitten, och på denna klippa ska jag bygga min församling. Och helvetets portar ska inte få makt över den. Och jag ska ge dig himmelrikets nycklar. Allt vad du binder på jorden ska vara bundet i himlen. Och allt vad du löser på jorden ska vara löst i himlen. Här ser vi att uppenbarelsen som Petrus fick, det förlöste en potentiell, en kraft i hans eget liv. Och det är då Jesus säger att du ska inte heta Petrus, som ju betyder, kom ifrån Petra och betyder liten sten. Du ska heta Kefas, som betyder klippa. Orkar ni? När man uttalade sitt namn över någon så visade det, och det här är vi ovana med kanske, att man hade en äganderätt eller en makt över någon eller något. Det vi kanske känner igen är att man till exempel uttalade sitt namn eller uttalar sitt namn över en egendom till exempel, eller en plats. Pers torp. Kristianstad, Kristianstad, eller Oskars hamn. Det visar att det fanns en person från början som utmätte detta område, men också över ting. Och det, den första gången det hände, det var när Gud ger Adam befallning att han ska namnge djuren. Och det gör han precis efter att han har sagt att de ska råda över det som Gud har skapat och över djuren. Och att Gud då säger till Adam att han ska ge namn åt alla djur, det är en symbol på, eller en befästelse av, att Adam har äganderätten över skapelsen, över djuren. Och det vi känner igen, det vi känner igen i våran kultur, det är ju till exempel när man gifter sig, att frun, oftast då kvinnan, tar mannens efternamn som en symbol, ett tecken på att man har ingått förbund och att man tillhör den mannen och hans familj. Och det här att tillhöra en familj, det innebär ju både skyldigheter och rättigheter, eller hur? Skyldighet att inte vara nära familjen och att följa det som är familjens moral eller vad det nu kan vara. Men också rättigheter förstås. Att ärva och att ha samma rätt att äta och vara i huset. Du vet, alltså som barn har rätt att bara vara. Så det är både rättigheter och skyldigheter eller ansvar. Det där med att tillhöra ett namn. Och det är viktigt när vi också ska gå in i det här med befrielsetjänst nästa gång. Vi kan bara titta på nästa för att komma förbi det bibelordet. Det är Daniel som beder. Hör Herre och förlåt Herre. Lyssna och utför ditt verk utan att dröja. Det är för din egen skull, min Gud. Och för din stad och ditt folk är uppkallade efter ditt namn. Här ser vi då att i Guds värld så uppkallar han både platser och folket efter sitt eget namn. Så att Det tillhör liksom Guds äganderätt och Guds familj. Och tänk då på, har du tänkt på att när du och jag har döpt oss, så döpte vi oss till Kristus. Till hans namn, till hans både rättigheter men också hans äganderätt över våra liv. Vi döps till hela Gud, om jag får uttrycka mig så, för vi döps ju i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Så vi döps in i hela gudomen. Det här är stort. Det är stort, i Guds ögon är det stort. Och i Afrika till exempel och i sådana länder, där vet man om det här. Där sker det ofta så att när man döper sig så byter man ofta sitt namn, sitt gamla tilltalsnamn, till ett bibliskt namn. Mose eller David eller någonting som man tycker är förknippat med det nya livet i Kristus. För de vet potentialen i att äga ett namn som betyder någonting. Och det där har vi tappat mycket av. Att säga sitt namn eller att avslöja sitt namn för någon eller att presentera sitt namn, det är ju egentligen att, som jag lite varit inne på innan, visa sin personlighet, visa lite av vem man själv är och också bjuda in någon att lite grann känna mig. Om jag presenterar mig så är det ju ändå en inbjudan att vi kan fortsätta att umgås och lära känna varandra. Och det här är lite ovanligt. Under tid så var det uppenbart att för allt folket, just det här som jag sa, att när man kände någons namn eller kände till vad den personen hette, då gav det ett visst inflytande över den personen också. Och som sagt, vi har tappat mycket av det, men om du tänker bara lite så här, om någon kommer till mig och säger, ja, jag känner kungens, ja, vi säger Sylvia då, jag känner Sylvia, eller jag träffade Sylvia till exempel då. Då kanske jag säger, ja, jag känner henne. Och det ger ju mig en viss status, eller hur? Om jag känner någon som har pondus, så säger jag då. Och det här var allmänt vedertaget på Jesu tid i Bibeln. Och Gud var noga med, faktiskt, vi tror att han uppenbarade sitt namn lite här och där. När helst han tyckte. Men det gjorde han inte. Därför att för Gud var det viktigt att han uppenbarade bara sitt namn för att folk skulle lära känna honom. Och för att de skulle ha en relation med honom. Det står i Bibeln, Gud ger inte sin ära åt någon annan, eller sitt namns ära. Och ett exempel på det, till exempel, det är när Simson skulle bli till. Då igen kommer en ängel och uppenbarar sig för föräldrarna, för mamman först då. Men pappan Manoa, han frågar när ängeln kommer tillbaka och har gett lite riktlinjer om hur de ska sköta barnet. Så säger han, vad är ditt namn? Han ville offra till den här ängeln. Och det var antagligen Herren, alltså Jesus, i sin uppenbarelse då, som en ängel. Då svarar den här ängeln, varför frågar du efter mitt namn? Det är underbart, men det kan också betyda att det är ofattbart. Och mer än så fick Manoa inte, utan sen försvann den här ängeln upp i en eldslåga. Så Gud, han vet att, han säger ju själv, du ska inte missbruka Herren din Guds namn. För Gud, och då använder han det här namnet YHWH, alltså det här förbundsnamnet som är över alla andra namn. För Gud ska inte låta den bli ostraffad som missbrukar hans namn. Jag vet inte om du hade det, du får tjuvtitta. Jag vet inte om jag hade med det på upp där. Men med den bakgrunden så kanske vi, jag har faktiskt personligen undrat varför Jesus, när han mötte de här demonbesatta, varför han säger tyg och det står att han tillstadde dem inte att tala och så här. Men det har med det här att göra, att det var så självklart för Jesus också, att den som kände eller som han hade avslöjat ens namn för fick ett inflytande, ett visst inflytande över ens liv. Och det var alltså ett tecken på samhörighet. Och nu tar vi de här tillfällena när Jesus kom till synagogan och mötte en man med en oren ande. Och då ropade andarna då, så fort de fick se Jesus: Jesus från Nasaret, sluta, vad har vi med det att göra? Jesus från Nasaret, har du kommit för att fördärva oss? Och så säger demonen: jag vet vem du är, du är Guds helige. Och då står det att Jesus talade strängt till anden och sa: tyg och far ut. Och då har jag tänkt att ja, men det var väl bara för att han skulle så att säga befria den här och inte ville ha några diskussioner med demoner. Men vi läser några verser längre ner i vers 40 då. Att det kom människor som led av sjukdomar och även de som var besatta. Och då från vers 41, röda där, så står det: även onda andar får ut ur många. Och de skrek: du är Guds son. Men han tillrättavisade dem och lät dem inte tala, eftersom de visste att han var Messias. Och det här har jag trott då, att det var att inte Jesus ville att de skulle avslöja att han var Messias, för att inte folket skulle göra honom till kung. Men det var inte hela sanningen, därför att kalla sig Messias, och det här kanske är lite ovanligt, men så var det på den tiden. Det var inte så i ögonfallande. Det kunde man göra, och kallas Messias för ett visst uppdrag till exempel, alltså den smorde, den utvalde. Så det var egentligen inte det som Jesus var rädd för, utan det var just det här att han ville markera att du har ingen tillhörighet med mig. Och när Jesus däremot kallar sig själv människosonen, det här blir en parentes, då har jag tänkt innan att ja, men det är väl för att verkligen bekänna sig till oss människor och så. Men det är det inte, utan när Jesus kallar sig själv människosonen, då var det också så uppenbart för folket att han pekade egentligen på en profetia från Daniel, där ni kommer ihåg att Daniel fick en uppenbarelse där han såg den helige guden, men han uppenbarade sig som en människoson. Och sen vidare i profetian så står det att det är han som skulle komma och upprätta Guds rike, och att det skulle vara ett evigt rike. Så därför när Jesus sa att han var människosonen, då blev det, ja, fariserna, de gnisslade tänder alltså. För det var det som var en skymf i deras ögon. Vi tar en del till, sen tänker jag att ni får en liten bensträckare emellan här. Att ge någon rätten att tala i ens eget namn, det var lika gällande som att man själv hade varit där personligen. Till exempel Abraham, ni kommer ihåg att han började bli gammal, men han hade ännu inte skaffat någon fru åt Isak, sin son. Och då skulle ju det ske ifrån folket i hans eget folkslag. Men han orkade inte gå själv dit, utan han sände ju sin tjänare Eliezer. Och han fick lägga handen under höften, ni kommer ihåg det där. Och när Eliezer kommer till hans släkt så blir han mottagen, har ni tänkt på det? Precis som om det vore Abraham själv. Med ära, med respekt, och hans budskap precis som att det var Abraham själv som hade suttit där och fört fram det. Så det här var så också så uppenbart för folket på den tiden. Och Jesus, han har sänt ut dig och mig. Han har sänt ut dig och mig i sitt namn. Det vet vi, det här som vi brukar kalla missionsbefallningen. I hans namn, och då är det i andevärlden. Både den goda andevärlden och den onda andevärlden. Precis som att det är Jesus själv som kommer när du och jag kommer. Så är det, så är sanningen. Fast vi baxnar kanske inför det och tänker så kan det inte vara, och så tittar man på sina brister. Men för Gud är det så här. Det är så här Gud ser på sitt namn och på kraften i namnet. Men vi ser också att bära Guds namn, det var också ett ansvar. Israels folk var uppkallade efter Guds namn, läste vi innan. Du kan ta nästa och så tror jag du tar nästa igen. Och det är när Josua ska ha tagit över stafettpinnen ifrån Mose. Och de ska föra krig mot kananéerna. Och de var egentligen många fler och hade mycket bättre förutsättningar än motståndarna. Men ändå hade de lidit nederlag. Och just det här bibelordet som ni ser då. Jag ser ju inte så långt. Är det från Josua 7 och 9? Mm. Så är det när de har lidit nederlag och Josua då ropar inför Gud. Och då säger han så, när kananéerna och alla som bor i landet får höra detta som nederlaget då. Då kommer de att omringa oss och utrota vårt namn från jorden. Och vad var det för namn? Jo, Guds folks namn. Att Guds namn var över det folket. Det är det Josua påminner Gud om. Att ditt namn är ju i folket. Och då säger han, vad vill du då göra för ditt stora namns skull? Han visste precis vad han skulle föra fram inför Gud. Men då förklarar ju Gud anledningen till. Det är inte så att jag har svikit mitt namn. Jag har inte heller svikit ert namn, att ni är uppkallade efter mig. Utan ni har synd ibland er. Därför att det var ju så att Akan då hade tagit av det till spillogivna och gömt i sitt tält. Och då kommer det igen. Du ska inte missbruka Herren din Guds namn. För Gud låter inte den bli ostraffad. Han kunde inte låta dem vinna seger så länge det fanns synd ibland dem. Vi ska fortsätta. Nu har vi tittat lite på namn då och namns betydelse. Nu ska vi titta också på det här med förbund och se att namn och förbund hör ihop. Och vi vet ju att Gud slöt ju många förbund, olika förbund då på, med olika personer. Abraham har vi läst om då. Men det här med förbund är ingenting som är förlegat. Därför att det förbund som Gud slöt med Abraham för så många år sedan, det är ett evigt förbund. Och det är egentligen det förbundet som gäller än idag. Det är bara det att Jesus har fullkomnat det förbundet. Så vi läser ifrån Hebreerbrevet 6 och 13 om Guds löfte. Och då står det så här, när Gud gav löfte till Abraham, då svor han vid sig själv. Eftersom han inte hade någon högre att svära vid. Alltså han svor vid sitt eget namn. Han sa, jag ska rikligt välsigna dig och rikligt föröka dig. Så fick Abraham efter tålmodig väntan vad Gud hade lovat. Människor svär vid den som är större än de själva. Nu ska vi inte svära alls, har Jesus sagt. Men innan så svor man vid Guds namn då. Och eden blir en bekräftelse som gör ut på alla invändningar. Alltså den är väldigt gällande. När Gud ännu klarare ville visa för löftets arvingar, alltså oss. Det är vi som är löftets arvingar. Hur orubbligt hans beslut är. Bekräftade han det med en ed. Så skulle vi genom två orubbliga uttalanden där Gud omöjligt kan ljuga få en kraftig uppmuntran. Vi som har sökt vår tillflykt till att hålla fast vid det hopp som vi har framför oss. Detta hopp har vi som ett tryggt och säkert själens ankare som når innanför förhänget. Det här brukar Bertil citera, att vi har ett tryggt själens ankare som når innanför förhänget. Så vi ser att löftet och förbundet är lika aktuellt och lika gällande för oss idag. Och vi ser att Gud i löftet har förbundit sig med sitt eget namn. Och Guds löfte står fast. Och därför, och lyssna nu, vi som brukar hamna i de här dalarna ibland. Därför måste vi måste som Guds folk förvänta oss seger och inte nederlag. Varför? På grund av namnets skull. När vi förväntar oss nederlag, då säger vi egentligen att namnet som står bakom detta inte är tillräckligt stort eller starkt. Eller att Gud skulle ljuga. Så vi som Guds folk, i alla löften som vi har i Bibeln som det står att Jesus har gett sitt ja och sitt amen till. Ska vi förvänta oss seger, inte på grund av oss själva utan på grund av att han har svurit vid sitt eget namn att aldrig överge sina löften och sitt förbund. Vad är då ett förbund? Vi ska bara snabbt titta på det. Det finns några hållpunkter. Ett förbund, det är juridiskt bindande. Alltså juridiskt bindande. Det är som en överenskommelse, en föreskrift eller ett testament till exempel. Det är juridiskt bindande. Det kan också, eller det var ofta förbundet med en förbannelse eller som vi hörde här, en ed. Alltså en ed. Ofta så sa man då att om jag bryter det här löftet så ska det och det och det drabba mig. Alltså man nästan la en förbannelse över sig själv eller den i parten, av parterna som skulle bryta löftet. Så det är juridiskt bindande. Och att sluta ett förbund, det innebar att man försvarade motparten, den man hade slutit förbundet med sitt eget liv. Det var som om det vore ens eget liv. Det ser vi till exempel David och Jonathan i Gamla testamentet. Och bara ordet förbund på engelska, coverment, det talar om beskydd, eller hur? Någon som täcker, betäcker, beskyddar. Och ofta så bytte man namn och tog samma namn. Man ingick ett broderskap, ett brödraskap. Och som vi sa innan, ett exempel i våra dagar är ju, som vi har kvar efter detta, det är ju äktenskapet. Där ett tecken på äktenskapet är att kvinnan tar över mannens namn. Och att de blir ett där. Ofta så blev man blodsförvanter. Man sa att man var samma kött och ben. Här efter är vi samma kött och ben, deklarerade man. Alltså man var ett. Och ett tecken på det blodsförbundet, det var att man ofta faktiskt skar sig i handen eller i handleden. Och sen räckte man varandra handen och då tänkte man så att säga att blodet blandades och man blev bröder, man blev blodsförvanter så att säga. Och det här var inte bara liksom något hedniskt, utan även apostlarna hade med sig det här. Galaterbrevet 2:19 så läser vi, nästa bild, att när Jakob, Kefas och Johannes och de som ansågs vara pelarna förstod vilken nåd jag hade fått, säger Paulus då, då räckte de mig och Barnabas handen till gemenskap. Så ett handslag på den tiden. Vad sa du? Jo, den finns. Ett handslag på den tiden, det var en bindande ed, det var som ett förbund så att säga. Och så var det ju även hos oss förr i tiden. Nu har det också luckrats upp ganska mycket. Men förr i tiden, om någon hade räckt handen i ett avtal, då var det lika bindande som att man hade skrivit ett papper. Och vem har räckt oss handen som var sårad? Ja, det har ju Jesus gjort. Och vi har fått fatta Jesu hand och han har ingått blodsförbund med oss. Han har utgjutit sitt dyrbara blod för oss. Han är den som har fullkomnat förbundet för oss på alla de här områdena. Han har gett oss sitt namn. Han skyddar oss med sitt eget liv. Han har svurit vid en ed så att säga. Men man bytte också ofta klädesplagg när man ingick ett förbund. Och det här kommer ni ihåg att Jonathan och David i Gamla testamentet, när de ingick förbund, så står det att Jonathan tog av sig sina kläder och gav dem till David. Till och med allt, alltså manteln och spjutet och alltihopa fick David som ett förbund. Och när David sen gick iväg så var det ett tecken för honom om det förbund som var slutet. Man liksom, vi har ju bilden att gå i någon annans skor. Eller du har inte varit i mina kläder. Det är ett Det kommer därifrån att man tog på sig den andres kläder för att vara ett med den. Och den första som ger ett sådant tecken, det är faktiskt Gud själv igen. När Adam och Eva hade syndat, då står det att Gud gav kläder åt dem av skinn. Alltså det var inte bara att han skulle skyla deras nakenhet, utan det var ett tecken för dem att han hade förlåtit dem och att han skulle hjälpa dem och skydda dem. Att han inte hade övergivit dem, även om han var tvungen att låta konsekvenserna bli fortsatta, så att säga. Och Jesus igen, han har gett oss, han tog våran smutsiga klädnad, kan vi säga, våra synder och all vår solkiga klädnad, och han gav oss sin rättfärdighetsmantel. Så det är också ett tecken på förbundet. Och Gud stiftar förbund på många, redan från början i Bibeln, Adam och Eva till exempel, i löftet om säden där, att det skulle komma en säd som skulle krossa ormens huvud, alltså det som var orsak till deras fall. Så här ser vi att Gud, han är så nådig även när han också måste vara sann och helig. Han måste stå för konsekvenserna av synden, men han ger samtidigt ett löfte. Och Abraham, det här tycker jag är stort, när Gud sluter förbundet med Abraham. Då kommer ni ihåg, där får vi se, Leif, nu om du hittar det bibelordet då. Första Mosebok 15. När nu solen var nära att gå ner, började ett kort bibelord. Fast det här är precis i slutet. Det ska vara, ja. Det var där vi var i alla fall. Ja, nog, vi hinner inte leta, men vi får se om du hittar igen. När solen var nära att gå ner och en tung sömn hade fallit på Abraham, se, då kom en förskräckelse över honom och ett stort mörker. Och ni kommer ihåg då att Gud hade gett Abraham befallning att förbereda för det här förbundet. Så han hade slaktat, nu kommer jag inte ihåg, två tror jag, nötkreatur. Och han hade delat de här kropparna i två stycken och lagt på marken. Och när man slöt ett förbund på det viset med de här offerdjurerna, då möttes man på mitten, så att säga, och gick emellan de här styckena. Och det var egentligen ett tecken på att om jag bryter det här löftet, så ska det ske mig som det har skett med de här kropparna. Men vi vet att när Abraham vaknar ifrån sin sömn, så ser han en eldslåga som både går fram och tillbaka mellan de här styckena. Gud hade utelämnat Abraham och han slöt förbundet med sig själv. Det var Jesus som for fram emellan de här köttstyckena. Och ännu större, det var bara en bild på vad Jesus skulle göra för dig och mig. Medan vi ännu var döda genom våra överträdelser, så kom Jesus och blev medlaren för dig och mig. Och han gav sitt liv och stod själv som garant för hela förbundet. Medan vi sov i våra synder, så räddade Gud oss och han slöt det här förbundet. Är han inte underbar? Så underbar. En liten stund till bara. Namnet fortsätter att vara centralt genom Bibeln. För Mose till exempel då, så ger Gud befallning till Mose att du ska uttala mitt namn över folket och då ska jag välsigna dem. Så här ser vi igen att det är knutet till namnet över en människa eller ett folk. Så förlöser det Guds välsignelse. Och det här är ju det vi kallar välsignelsen, den aronitiska välsignelsen. Så det här talade att när Guds ansikte, det står det om många gånger i Gamla testamentet, att Gud hade dolt sitt ansikte för folket. Men nu står det att Herrens ansikte skulle lysa över dem. Och det var kopplat till att Gud uttalade sitt namn över dem. Och igen då Jesus i nya förbundet som har uttalat sitt namn över oss. Och för alltid klätt oss i sin rättfärdighet. Så att vi alltid har Guds välbehag över våra liv när vi är i Jesus. Har du gett upp Leif och inte hittat de bibelordna? Jo, det gör det. Det är jag helt 100% säker på. Men det gäller bara att hitta dem. Om du sitter och bläddrar lite för dig själv så har du... Ja, där har du ett ord. Är det när Mose talar med Gud? Jag ser ju inte så långt. Du är... Jaha, då kan du bara klicka ner en, två sådana pluttar till. Ja, om jag hade mina glasögon, men det har jag inte. Men strunt i det. I alla fall så står det så här i Apostlagärningarna 15. Mina bröder, det här är för att visa om förbundets giltighet idag. Mina bröder, hör mig. Simon har förtällt eller berättat hur Gud först så skickade att han bland hedningarna fick ett folk som kunde uppkallas efter hans namn. Och vem är hedningarna? Det är du och jag. Gud skickade, han såg till så att han kunde få ett folk som var uppkallat efter hans eget namn igen. Han gör det igen, han gör det igen. Alltså är han inte underbar. Och allt detta igen då har Jesus sammanfattat i sitt eget namn. I sitt eget namn. Alla Guds de här, hur många det nu är, 365. Så det första namnet då, Yahweh Shammah, det betyder Herren den alltid eller överallt närvarande. Och vet du, vi påminner oss om det. Alltså han är alltid Gud Shammah för dig och för mig. Alltid närvarande, även när vi inte känner det. Även när vi tror att vi är ensamma. Och han är inte bara allestädes närvarande så där i största allmänhet, utan genom Jesus som ju också fick namnet Immanuel som betyder Gud med oss, så är han hos oss. Alltid. Gud är alltid Jehova eller Yahweh Shammah i våra liv. Genom Jesus. Han är med oss nu. Nästa namn är Yahweh Shalom. Alltså Yahweh är nu då J-H-W-H. Det är det här namnet som är över alla andra. Men jag uttalade Yahweh. Yahweh Shalom. Det vet Elisabeth vad det betyder. Det betyder Herren är frid. Och det här namnet uttalade Herren, eller hur nu ska uttrycka det. Nu måste jag tänka, Domarboken 6. Ja, jag kommer inte på det nu. Det var någon som jag fick hjärnsläpp just nu. Jag kommer inte ihåg i vilket sammanhang. Men vi vet att det har skett. Och vi vet framförallt att Jesus i Nya Testamentet säger: min frid ger jag er, inte den som världen ger. Och också i Jesaja 53. Näpsen var lagd på honom. Varför? För att du och jag skulle få frid. Det är Guds egenskap. Alla de här namnen som vi har pratat om, det är Guds egenskap. Han kan aldrig avvika ifrån vad de här namnen betyder. För det skulle, då skulle han alltså förneka sig själv, sin personlighet, sitt varande. Det kommer aldrig att ske. Herren är också Yahweh Rohi. Herren är min herde. Och Herren är min herde. Han leder mig på rätta vägar. Varför? För sitt namns skull. Så det kan vara våran garant att han kommer alltid att se till när vi vill att han kommer leda oss på rätta vägar för sitt namns skull. Jesus är den gode herden, det säger han i Johannes 10. Han är den gode herden som har gett sitt liv för fåren. Han kommer aldrig lämna oss och aldrig överge oss. Här har vi det här med beskyddet. Att skydda med sitt eget liv. Det har Jesus redan visat. Och Yahweh Jireh, Herren ska förse. Det här var det namn som Gud utropade när Abraham där på berget, på Moria berg, var beredd att offra Isak, sin son. Men sen så säger Gud till Abraham att jag är Jehova Jireh, alltså den som förser. Och det var då Abraham såg att Gud hade en värdur i beredskap istället för Isak. Och Jesus, han är det offerlamm som Gud har berättat åt oss istället. Gud förser. Han har försett oss verkligen, och som vi har sagt innan. Och också i Nya testamentet, i Filipperbrevet, Leif, så står det så här: så ska min Gud efter sin rikedom på ett härligt sätt i Kristus Jesus ge er allt vad ni behöver. Det här är ett löfte vi har, inte bara att han kanske ska ge oss allt, utan han kommer att göra det i Jesus. Det är hans egen karaktär. Han måste göra det. Yahweh Nissi, nästa ord. Herren är vårt baner, eller vårt segerbaner. Och vad är ett baner? Ja, det är ju en flagga, eller att man går under någons fana, eller under någons namn, eller under någons makt, under någons paraply skulle vi kunna använda också som ett namn. Och jag vet inte om det fortfarande används, men vi har ju haft något i landet som kallas riksbaner. Jag vet inte om vi använder oss av det ordet längre. Men alltså någonting som beseglar en auktoritet eller ett beskydd. Och Jesus, han är den som har triumferat och vunnit seger för tid och för evighet över varenda andemakt. Och han är vårt segerbaner. Han är det baneret, det beskyddet, det är flaggen. Vi får vandra under Jesu namns flagg. Så han är Yahweh Nissi också idag. Yahweh Tzidkenu, Herren är vår rättfärdighet. Lever du och jag i tron på det alltid? Att Herren är vår rättfärdighet? Eller försöker vi att förtjäna oss lite grann, eller klättra oss upp så att säga, så att vi tycker att vi känner oss lite mer rättfärdiga? Jesus är vår rättfärdighet. Och i första Korintherbrevet så står det att hans verk är det, att ni är i Kristus Jesus, som för oss har blivit till visdom från Gud och till rättfärdighet, till helgelse och till förlossning. Han är vårt allt. Jesus har gjort allt. Och han är också Yahweh Rafa, det känner ni till. Herren är din läkare, betyder det namnet. Och redan i Moseboken, när Israels folk skulle dra ut, så lovade Gud att jag är Herren, din läkare. Och kommer ni ihåg att det står att på alla de här 40 åren där folket tågade runt, så var det ingen som blev sjuk, står det. Han är det han säger att han är. Och Jesus, han är vår Rafa, uppfylld, fullkomnat idag. Jesaja 53 igen. Han bar våra sjukdomar i sin kropp. Och i första Petrus 2:24, att han bar våra synder i sin kropp upp på korsets trä för att vi skulle dö bort ifrån synderna och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår är ni helade. Ni var som vilsna får, men nu har ni vänt om till era själars herde och vårdare. Han är vår Rafa, vår läkare, både för kropp och själ och ande. Han är den som fullkomnat det namnet. Och vi kan lita på det. Nu ska vi avsluta med att titta på igen på var Guds namn, olika namn, kommer ifrån och vad de betyder. Varför? Jo, därför att Jesus själv säger så här i Johannes 15. Jag har uppenbarat ditt namn för de människor som du tog ut ur världen och gav till mig. De var dina och du gav dem till mig, och de har hållit fast vid ditt ord. Nu har de förstått att allt som du har gett mig, det kommer ifrån dig. Och lyssna nu. Jag har gjort ditt namn känt för dem. Och jag ska göra det känt. Varför? För att kärleken som du har älskat mig med, säger Jesus, ska vara i dem och jag i dem. Så här ser vi att när Jesus vandrade på jorden så gjorde han det. Det står att han visade vem fadern var, men också att det var faderns namn som var viktiga att göra känt för folket och för lärjungarna. Därför att det var garanten för att Jesus, att den kärlek som Gud hade i Jesus också skulle kunna tas upp, eller hur jag ska säga, i ditt och mitt liv. Så här ser vi igen hur viktigt uppenbarelsen och att lära känna Guds namn är. Så nu kommer sista tunga delen. Nu får ni riktigt så här bara stålsätta er. Men jag tror, som jag sa innan, att även när vi inte kommer ihåg allting av detta med vårat förstånd, så har anden något som han kan bygga en grund med tro på det namnet, Jesus, som är det enda namnet vi behöver egentligen använda nu för tiden. Nu tittar vi på Guds olika namn då. Ofta är tillsammans med Guds namn, och nu blir det ju hebreiska och allt möjligt här då. Du får väl hjälpa till, Elisabeth. Men ofta med Guds namn så stod det ju kort och gott namnet El. El Shaddai och El Hohim och så vidare. Och El, det betyder kort och gott Gud. Det kan betyda vilken Gud som helst egentligen. Så det är inget egen namn, utan det är bara ett namn på att det är en Gud. Och nu tittar vi där då på ett exempel. Till exempel till Abraham säger Gud då: jag är Gud, alltså El säger han där. Han använder det uttrycket. Jag är Gud, din faders Gud. Var inte rädd och så vidare. Ett annat ord med den här sammansättningen, det är, vi ska se Leif, jag tror att vi ska hoppa Elohim och sen tar vi Eloa, det är den som kommer efter. Så bara hoppa en emellan. Vi sätter Leif på prov här nu. Står det Eloa? Ja. Eloa, det är ju två ord då, El och Oa. Och det är en singularis form av namnet Elohim. Och alltså, det översätts med Gud, alltså med stor bokstav Gud. Och det är alltså det som judarna bland annat ser, att när de säger att Gud är en, för det betyder en Gud till exempel då. Men du är en Gud, Eloa är ordet då, som förlåter, nådig och barmhärtig, sent i vred och så vidare. Men det kommer ur samma rot eller samma namn som Elohim. Och nu får du gå baklänges ett steg, Leif. Och det här är alltså ett namn med ur samma namn egentligen, men det är en pluralform, alltså ett flertals, ett namn som visar flertal. Och det här tycker jag är ganska underbart, att Gud redan i Gamla testamentet visar och ger oss en fingervisning om att Gud är en, men han är samtidigt treenig. Det är ett flertals namn, alltså det visar att Gud är flera samtidigt som han är en. Och nu går vi vidare till El och Jan, och då får du hoppa över två då. Där ja. El, El och Jan, det brukar översättas till svenska som Gud den högste. Och till exempel då så läser vi: och Melkisedek, kungen i Salem, lät bära ut bröd och vin. Han var präst åt Gud den högste. Och det är där det här ordet används, El, El och Jan. Nästa ord, då ser vi det här gudsnamnet igen, YHWH. Vi ska komma till det och förklara lite mer. Men det är alltså Yahweh Elohim. Yahweh Elohim, det är en kombination, och det översätts egentligen Herren. Och här ska det stå egentligen stora bokstäver då, Herren Gud. Herren i det här fallet, vi ska titta på vad det betyder. Det betyder inte bara att någon är herre, alltså någon är chef över någon, utan det har en annan betydelse. Ett exempel på Yahweh Elohim är: detta är himlens och jordens fortsatta historia sedan de hade skapats. Då när Herren Yahweh, Gud Elohim, hade gjort himmel och jord. Det är det ord som Gud använder om sig själv i skapelsakten. Herren Gud, ja, gärna. Jag kommer dit.
Ja, okay.
Nu! Vi ska ta det nu. För nu då så såg vi ju att ett karaktärsnamn, om vi nu kallar det så, kan föregås av det här YHWH. Så nu ska vi kika på vad det verkligen är för något. Det här är det där heliga namnet som Gud valde att presentera sig som när han skulle låta Mose till exempel umgås med sig själv ansikte för ansikte. Och det är precis som Elisabeth säger då, ett hebreiskt ord som från början då är YHWH, men ni vet att på hebreiskan skrivs det inte ut några vokaler. Utan det, jag vet inte egentligen Elisabeth hur de gjorde, men de räknade i alla fall ut hur det, vilka vokaler som borde vara var. De ställer man under bokstäverna. Men här föll det här i glömskan. Så att man visste egentligen inte om namnet, vilka vokaler som skulle vara till. Så att därför slutade man egentligen att uttala namnet JHWH. Och man bytte senare ut det istället till Adonai till exempel. Men själva ordet, det kan vi se när Gud uppenbarar sig för Mose. Vi kan läsa det bibelordet. Och nu får ni spetsa öronen här. Och Gud, alltså Elohim, den allsmäktige, sa ytterligare till Mose: så ska du säga till Israels barn, Herren, alltså Yahweh, era fäders Gud, Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud, har sänt mig till er. Detta ska vara mitt namn för evigt, och så ska de kalla mig släkte till släkte. Och det här talar ju till oss om att det namnet är lika gällande idag. Och vart har det då tagit vägen? Jo, upp i Jesus, i namnet Jesus. Och det här namnet, det var så heligt och är så stort så att det kan betyda jag är den jag är, eller han som är, men också den varande, alltså den som är varandet själv. Alltså den som är rätt. Vi har inte svenska ord att kunna liksom beskriva det här. Men också den som låter någonting bli till. Eller jag är här. Eller jag är där kan det också betyda. Alltså att Gud är aktivt varande. Han är. Ja, jag kan inte förklara det bättre. Och egentligen så är det väl så här. Att när Gud väljer att presentera sig med detta namn, Yahweh, som man nu ändå tror att det ska uttalas, Yahweh, så är det så, vi kan ana en del då, att Gud är så ofattbart stor så att man måste ta till sådana uttryck som jag är och den som är varandet själv. Men lika mycket talar ordet eller namnet till oss om just det här att Gud är outgrundlig. Det går inte att utransaka detta namn. Och det var därför inför judarna att de höll det så heligt så de vågade inte ens uttala detta namn av rädsla för att de skulle missbruka Herrens namn. Så namnet talar lika mycket till oss om det vi inte förstår så att säga. Förstår ni vad jag menar? Det vi inte förstår visar hur stor Gud är och hur outgrundlig han är. Och jag tänker så här. Vilken nåd att en sådan Gud som bär det namnet som inte ens går att förklara har låtit sig bli uppenbar genom namnet Jesus och sammansmält med det. Är inte det ofattbart, tänker jag? Det är ofattbart. Så när man slutade och använda det här Yahweh då av fruktan, så använder man istället Adonai, eller den grekiska formen av samma namn, Kyrios. Och det betyder också Herre. Och i de gamla biblarna, det här vet jag Jimmy och Gunilla är noggranna med, i våra gamla översättningar, där översätter man alltid Yahweh eller Adonai eller Kyrios med stora bokstäver Herren. Till exempel, Herren är min herde. Står med stora bokstäver. Men märk, i flera av våra nyare översättningar skriver man bara Herren. Som med små bokstäver. Och då blir det som att han bara är en chef eller en herre över någonting. Men det är inte det som är grunden. Så det här är så viktigt, tycker jag. Att man får en annan förståelse av vad är det står. Vad är det folk säger när de uttalar det Guds namn. Vi ska se, för jag vill ha med en. Vi ska ta också ett par namn till. El Shaddai. Då kommer det här namnet El igen. Och sen Shaddai som betyder den allsmäktige. Och det här såg vi redan när vi läste med varandra tidigare. Att det var det namnet som Gud uppenbarade sig inför Abraham som Gud den allsmäktige. Och vi läser då, när Abraham var 99 år uppenbarade sig Herren, alltså Yahweh, för honom och sa: jag är Gud, den allsmäktige, El Shaddai. Vandra inför mig och var fullkomlig. Ett annat namn, Herren Sebaot, eller Yahweh Shebaot. Det betyder härskarernas Gud, eller arméernas Gud. Och det här gällde både jordiska härskaror eller arméer, men också himmelska. Och det här exemplet tycker jag är underbart, för det var det här namnet som David, lille David, hade fått uppenbarat för sig, kanske när han satt där ute i öknen och vaktade sina får, att Herrens namn var Herren Shebaot. Det står ju, han säger ju att jag har slatt både björn och lejon med bara händerna. Och jag tror inte att han skulle kunna göra det i mänsklig kraft. Utan han hade förstått att namnet härskarernas Gud var med honom och stred för honom. Och det var det som han reagerade, tror jag, på. När han kommer där, ni kommer ihåg det här med Goliat. När Goliat dag efter dag hade smädat Israels här. Därför att han visste att Gud var härskarernas Gud. I Davids ögon var det inte soldaterna som Goliat hade hädat, utan det var Gud, Guds namn, härskarernas Gud. Och därför visste han också att när han gick ut med bara en slangbälla, så skulle härskarernas Gud se till det här med namnet igen. Han hade förbundit sig till sitt namn, och David visste att han skulle bringa segern. Och därför säger han då, David svarar filistén Goliat: du kommer emot mig med svärd och med spjut och med lans, men jag kommer emot dig i Herren Yahweh, Sebaots namn, alltså härskarernas namn. Han är Gud för Israels här som du har hånat, säger han. Alltså, vi behöver få tag på det där, vad allt Gud är. Nu sista stunden så ska vi titta på hur just namnet Jesus och det här Yahweh-namnet, J-H-W-H, hör ihop faktiskt. Och hur det finns med både i Gamla testamentet men också i Nya testamentet. Och igen då, varje gång man i i Nya testamentet menade Yahweh, så använder man ofta de här orden Adonai eller Kyrios då, som det blev senare på grekiskan. Så de kan vi bara bläddra förbi, tänker jag. Så behöver vi inte stanna upp vid det. Men det har sin rot i både i namnet Jesus som sådant, men också i det här namnet JHWH. Vi har redan sagt också att ett av Jesu namn var Emanuel, och det har vi redan gått igenom. Vi ska titta på namnet Jesus. Vad är detta namn egentligen och vad betyder det? Namnet Jesus, det är den grekiska varianten av Joshua, Yeshua eller Jehoshua, nu vet jag inte om jag uttalar det rätt. Men det är en hopslagning av två ord, och det ena ordet är Jeho, som är ett ord som kommer direkt ifrån det här JHWH-namnet, Yahweh. Och nästa ord då, Shua, som betyder frälsning eller rädda oss. Och de här två orden eller namnen tillsammans blir ju då Jesu namn och betyder alltså Gud som räddar oss, eller Gud frälsaren. Och det här är ju precis det som beskriver vad Jesus kom för att göra. Han kom ner som människa för att frälsa och rädda oss. Och då förebådas det till Maria där, eller om Maria, att hon ska föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. Till han ska frälsa sitt folk ifrån deras synder. Sen hoppar vi, det finns fler namn som används som Jesus, Theos eller Kyros Theos, men vi hoppar det. Vi ska istället titta på tillfällen nu, bevis då för när Jesus själv faktiskt bekänner sig och kallar sig vid det här namnet Yahweh, JHWH. Och då läser vi Johannes 8. Det här är igen ett tillfälle när fariseer och skriftlärda har gått på Jesus och ifrågasatt och håller på liksom. Och då säger han så här, han sa till dem, ni hör hemma här nere, jag är ovanifrån. Ni tillhör denna världen, jag tillhör inte denna världen. Därför sa jag att ni ska dö i era synder. Ty om ni inte tror att jag är den jag är. Och det är här han använder ett ord som heter ego eimi. Jag är. Och det är just det här namnet JHWH. Samma uttryck som Gud uppenbarade sig för Moses om. Om ni inte tror att jag är den, alltså Yahweh, så ska ni dö era synder. Är det inte undligt att de blev galna? Alltså det var ju inte klokt i deras ögon, detta heliga namn som de under århundraden inte ens hade vågat uttala. Och sen står denne man och säger att han är den personen. Och nästa exempel då. Ett annat exempel. Judarna sa till Jesus, du är inte 50 år och ändå har du sett Abraham. Han svarade, sannerligen säger jag, och nu säger han det igen. Jag är och jag var. Det är samma ord, det sa vi innan. Jag är, eller jag var, så säger jag, det samma. Ego eimi, alltså Yahweh, innan Abraham blev till. Då tog de upp stenar för att kasta på honom. Men Jesus försvann och lämnade templet. Ja, alltså det skar i öronen på dem. Men vi ska också se hur Gud bekräftar att Jesus verkligen är också Yahweh-namnet. Därför att det finns en sådan kraft i det namnet. Och det fanns det bara i att uttala det. Vi läser ifrån Johannes 18. Och det här är när soldaterna och de kommer till Jesus i ett semane. Och jag börjar i mitten där ungefär, när Jesus då frågar, vem söker ni? Det var Judas som kom tillsammans med soldater och vaktare, kommer ni ihåg? Och de svarade, Jesus från Nazaret. Han sa, det är jag, ego eimi, alltså Yahweh. Bland dem stod nu också Judas, han som förrådde honom. När Jesus nu sa, det är jag, alltså Yahweh, vek de tillbaka och föll till marken. Det var alltså av kraften i det namnet. Och han frågade dem igen, vem söker ni? Och när de svarade, Jesus från Nazaret, sa han, jag har ju sagt att det är jag, ego eimi. Och Gud bekräftar att det är det namnet som Jesus har fått i Filipperbrevet 2:9. Nu är vi nästan i mål, hörni. Då säger Paulus så här. Därför har Gud upphöjt honom överallt, alltså Jesus, och gett honom det namn som står över alla andra namn. Och det har vi ju förstått nu, det är J-H-W-H. Det är det namnet som syftas och åsyftas i den här texten. Varför? För att alla knän ska böjas för Jesu namn. Och här ser vi då att det är sammanslaget. Det är lika namn, kan man säga. Det har gått upp i det ena har gått upp i det andra. För att alla knän ska böjas för Jesu namn i himlen och på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna att Jesus är Herre. Nu kommer det igen. Yahweh. Kyrios. Fadern, Gud, Fadern till ära. Namnet alltså som är ofattbart och outgrundligt. Sen hoppar vi över nästa bibelord. Vi behöver se att Jesus är Yahweh också. Att han är Gud, den outgrundlige. Och lyssna nu, nu ska jag ta det sista bibelordet. Och det här är så att ni får hålla er i bänken nu. Jag håller mig här och ni håller er i bänken. För det här, alltså, om vi verkligen tror på det som står, så behöver vi hålla oss i. Lyssna nu vad som står, det så här. Ty i honom, i Jesus, bor gudomens hela fullhet. Och det är det namnet som vi nyss har talat om, Yahweh-namnet. Lekamligen, alltså kroppsligen. I Jesu person bor hela det, den gudomen. Som inte ens kan omfattas, han som bär allt kroppsligen. Och lyssna nu som om inte det vore nog. I honom, i Jesus, har vi blivit delaktiga av den fullheten. Inte av en annan fullhet, av den fullheten. Alltså Yahweh-fullheten. Det här är, jag höll på att säga, inte klokt, men det är väl det är. Men det går inte att ta in det, tänker jag. I honom som är huvudet för alla andevärldens furstar och väldigheter. Alltså han som var till från början. Han som är utan slut. Han som bär upp hela universum. Han bor i ditt hjärta. Hela den fullheten bor i dig kroppsligen. I ditt lilla lerkärl. I mitt lilla lerkärl. Och Jesaja, han profeterade så mitt i prick att Jesus skulle vara Immanuel. Han skulle bo i oss, ibland oss. Han skulle vara hos oss. Så du och jag, när vi är döpta till Kristus och vi följer honom, då bor hela Yahweh, hela gudomen i dig och mig. Och där vi går, när Jesus har sänt oss i den här missionsbefallningen. Och han har inte sänt bara en del, utan var och en som är Jesu efterföljare. Har han sagt, gå ut i mitt namn och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns, Sonens och i den helige Andes namn. Och lär dem att hålla allt vad jag befaller er. Och han säger också på ett annat ställe, dessa tecken ska följa dem som tror. Tror på vad? Tror att de är bärare av det namnet som är över alla andra namn. Och det här är grunden för det som vi ska fortsätta att tala om när vi, i det som vi kallar befrielsetjänst. Det är den utgångs läget vi ska ha när vi vet att vi nämner namnet Jesus. Då är det detta vi tänker på hädanefter, eller hur? Wow, säger jag, vilken Gud vi har. Tack Jesus. Nu tackar jag för otroligt uppvisat tålamod. Jag tänkte på det innan här. Ja, det är nog inte bara undervisningen de får här, besökarna som kommer, utan det är Gud som vill utveckla de andliga gåvorna. Så ni får både tålamod och uthållighet och ja, allting får ni genom att stå ut med denna undervisning. Så Gud välsigne er och tack. Ska vi, ja, jag vet inte hur man slutar faktiskt efter detta, men kan vi inte bara be, kan vi göra, och vi kan bara sjunga någonting om namnet Jesus. Ja, amen. Tack Herre, vi bara prisar dig Herre. Herre, vi bara prisar dig för allt vad du är och allt vad du har gett oss Herre. Och Herre, vi kan inte ens förstå det och vi kan inte omfatta det, men vi vet att din ande har kommit för att uppenbara det som vi ynkliga människor kan uppfatta av dig Gud, medan vi går på den här jorden Herre. Så nu bara tackar vi dig att du har lagt ditt stora och underbara namn i våra liv Herre. Och vi ber Herre om nåden att kunna bära ditt namn Herre. Bära det ansvaret med glädje Herre. Och far, vi bara prisa dig, vi upphöjer dig att du är över alla andra namn. Att du är kungars kung och herrars herre. Du är obeskrivlig fader. Och Herre, vi ber att förkunnelsen om ditt namn Herre, allt vad du är, att det bara ska bli kvar i våra liv, i våra hjärtan. Och bara förlösa den där kraften Herre. Som vi har bett dig om och som vi väntar på och som vi söker. Och som vi brukar kalla väckelse Herre. För vi bara ber att du förlöser dig i våra liv Herre från den här stunden Herre. När vi bär ditt namn på ett medvetet sätt. Och när vi tror på att vi är bärare av det namnet. Herre, vi bara prisar dig. För att du är den du är Herre. Vi tackar dig Herre. Och vi upphöjer dig Jesus. Underbara frälsare. Tack Jesus. Åh Herre, vi prisar dig. Vi prisar dig, vi ärar dig.